Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Lovisa Sandström och jag poddar direkt från Thailand.
Det gör ju dessvärre inte jag. Jag poddar direkt från ett kallt och blåsigt Stockholm där man undrar, var är våren? Var är våren? Jag heter Jessica Almenäs.
Jag har till och med hört rykten om att det har snöat nu i mitten av april i Stockholm.
Ja, men alltså, man brukar ju säga det nyckfulla aprilvädret. Och det kan ju låta som en klyscha, men det är ju verkligen extremt nyckfullt. För att det var ju några dagar här förra veckan när det var supervarmt och härligt. Och man tänkte, gud, nu är det snart sommar. Det är ju typ shortsläget, ta på sig bikini, gå och lägga sig på en gräsmatta någonstans. Och sen kommer snön. Man fattar inte vad som händer, man kan ju egentligen bara skratta åt det.
Ja, men det känns som att det var liksom poddtemat för några veckor sedan. Det handlade om våren, solen, ljuset, längtan efter att komma ut. Men sen åkte dunjackan på igen.
Ja, fast jag flydde det där lite grann, så att jag åkte inte så långt som du och inte till så mycket sol som du, men däremot till Kassel i Tyskland. Och där har faktiskt våren kommit mycket längre. Och det var så underbart att bara njuta av att träden har slagit ut, blommor har slagit ut. Du vet, träden är fulla med blommor som det här som du och jag pratade om för några veckor sedan när jag sa att min kille skulle komma hit. Och du bara, ska ni gå och kolla på körsbärsblommorna? Jag bara, va? Fattade ingenting, men det var tydligen någon slags tradition man har här i Stockholm.
Ja, men det är väl Kungsträdgården, och sen så finns det också på Bysistorget på Södermalm.
Och då ska man tydligen gå och titta på de här blommorna och så ska man ta en bild. Och vad jag har förstått, för att jag har redan sett att jag har kommit upp några sådana bilder i mitt flöde, så är det redan blommor där trots snön.
Ja, det blir lite dubbeltydigt det här. Jag tycker det är lurendrejeri nästan.
Ja, skäms på det våren. Lura oss på det där sättet. Det gillar vi inte alls. Hur har du det i Thailand då? Det måste vara superskönt.
Jag var tvungen att stänga av aircondition för att den inte skulle låta så mycket i mikrofonen när jag poddar. Så det säger ganska mycket. Jag tror vi har ungefär 34-35 grader i skuggan här. April är nästan den varmaste månaden på året på Phuket. Så jag kan säga att vi behöver inte klaga på att vi fryser någon gång någonsin dygnet runt. Och jag gillar ju det. Jag är torsk på värme. Det är som att alltså springa i den här värmen. Det är som bikramlöpning. Det är bikramstyrketräning. I love it.
Jag ser ju dina bilder då på Instagram, och man vill ju nästan kräkas, för det ser ju superhärligt ut. Men du, det var en bild som jag framförallt fastnade för, som jag såg häromdagen, och det var en bild som du la ut tillsammans med en kompis när ni hade gjort någon hinderbana eller vad ni hade gjort, och era magrutor. Jag bara, det här är inte det blev sant. Det här är inte
vilken
möjligt.
Vilken light-raket det blev.
Ja, men det var så här, vänta nu. De måste manipulera bilden. Det här kan inte vara på riktigt. Men det hade ni inte gjort.
Alltså, nej, det finns ju sådana där små knep. För att kollar man på andra bilder från de här dagarna när jag står på stranden till exempel, då är det inte alls lika mycket magrutor. Det finns små knep man kan ta till för att magrutorna ska ploppa ut sådär. Och en grej, det är ju till exempel att göra väldigt många burpees, när helkroppsövningar, man måste använda magen för att komma, som trycks ner blod i magmusklerna. Och har man då ganska lite underhudsfett som min kompis Klara och jag har, då sticker det ut. Men det var en extra grej, det här är lite lurigt. Vi har ju smutsiga magar. Vi har ju lite jord och gräs på. Så jag tror att det liksom, du har lagt sig lite grann i de här veckorna, så det blir lite extra skuggor. Men ja, det var en grotesk bild, och det var också därför jag la ut. Jag tyckte det var lite roligt. Det finns fyra varianter där det bland annat är lite manspreading på. Men de fick stanna i min telefon efter det.
Erkänn att ni smörjde in lite lera i de här groparna här vid magrutorna bara för att förstärka dem.
Ja, du känner ju mig. Nej, men det är lite roligt att lägga ut såna där bilder. Vi får ju väldigt mycket feedback och respons på det. Det jag tycker är kul med en sån där bild, det är för det första då att både Klara och jag ser väldigt starka ut. Vi ser inte smala ut, vi ser inte magra, utan det är helt vanliga lår, vanliga armar, och sen så är det en jättestark synlig magmuskulatur. Men det är ganska intressant för Klara, hon har ju väldigt smal midja, och det kan man se på bilden, medan jag är ju så här kort och bred, bastant midja. Men man behöver egentligen inte ha så lite underhudsfett om man har mycket volym i sina magmuskler. Det är väl det som Klara och jag har liksom lyckats hamra fram de senaste åren. Men det är rolig sån här bild, men jag kan säga att det, Jag brukar inte få så många nya följare när jag är ute i varma länder, utan det är tvärtom. Jag kan så droppa av att folk slutar följa, så kommer de tillbaka när jag kommer hem till Sverige igen.
Ja, men man blir lite provocerad av att det ser så härligt och varmt ut, och man själv sitter här hemma och håller på att frysa ihjäl. Det är ju något med det faktiskt. Men när du säger så här att det är härligt, för ni ser inte så smala ut och magra och så där. Ni ser ju vältränade och snygga ut, men på något sätt så är ju det där också ett ouppnåeligt ideal. Vem 17 kan få såna där magrutor? Jag skulle aldrig kunna få det. Alltså, hur mycket jag än tränade.
Nej, alltså det är lite intressant. Jag ska bara berätta det för Klara Fröberg som är på bilden. Hon är coach i mitt företag, och hon har en egen podd som heter Styrkebyrån tillsammans med en tjej som heter Johanna. Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg, jag ska berätta det här för att det är inte så många som vet om det. Klara, hon var från början min PT-klient för ganska många år sedan. Och hon var en av de mest otränade personerna som jag någonsin fått ta tag i. Hon hade varit sängliggande ganska många månader under en graviditet för att hon har så här risk för en så här för tidig födsel. Du vet, hon var smal, gänglig, ganska mycket underhudsfett och lite muskler, fast ändå ingen stor volym. Alltså, fyller inte ut några stora byxor, men ändå inte tränad. Vi har pratat om det tidigare här med skillnaden mellan att vara stor och fast än att vara, och att vara smal och mjuk.
Exakt.
Att det handlar liksom om hur man fyller ut. Och hon var ganska smal, mjuk, gänglig. Hon kunde inte ens kliva upp och ner på en låda utan att få blodtrycksfall för att hon var så otränad.
Hon var smalfet, chipstjej brukar jag kalla det för. Det är inte så snällt, men
alla muskler var borta. Hon hade legat ner, hon hade fött barn. Och sen kontaktade hon mig och frågade om jag kunde hjälpa henne med träning. Så att jag kan säga att den resan som Klara Fröberg har gjort, den är magnifik. Och jag tror faktiskt att hon inte heller trodde att hon skulle kunna få såna muskler som hon har idag. Men hon jobbar häcker av sig. Hon tränar 5 pass i veckan. Hon har en extremt noggrann plan som hon följer. Och framförallt hon har tålamod. Hon har liksom jobbat sig år för år för år. Det finns inga dippar, det finns inga längre uppehåll, utan har hela tiden en, så här, en ganska hållfast, vad ska man säga, struktur för hennes träning. Och hon tränar inte för fåfänga, kan jag säga, men det är då man får de här fåfänga resultaten som de som tränar för fåfänga vill ha.
Precis.
Det är ganska kul.
Alltså, enda gången som jag har en tillstymmelse till magrutor, det är ju om jag 1 har varit magsjuk eller 2 har haft influensa. Ja, men du vet, när man har tömt kroppen på precis allt av vad vätska heter och känner sig så ynklig. Men de kan knappt kliva upp i sängen. Då kan man kolla sig i spegeln och bara, what the fuck hände här? Jag fick magrutor när jag låg här och kräktes. Var det så jobbigt att stå vid toaletten? Och bara, nog för att det tar på magmusklerna, men ändå. Men det känns ju inte som ett hållbart sätt att ha magrutor på.
Nej, alltså, och det kan vara lite, det tror jag många känner igen sig, att man kan här, gilla den känslan efter en magsjuka. Gud vad jag ser smal och smäcker ut. Men det som hänt är ju att vätskan som ligger i huden, den är ju borta för att du har haft en, alltså en tömning åt något håll. Och det är därför som musklerna syns mer. Det är också därför man kan väga mycket mindre, plus att man har tömt tarmen. Men alltså, om man vill ha synliga magmuskler så finns det några principer som vi måste lyfta fram. Det första är generna. Alltså, jag hade magrutor när jag var 10 år. Och jag har haft magrutor, oavsett om jag har en hög eller låg fettprocent, så har jag fortfarande magrutor. För att det är så min kropp är byggd.
Och generna kan man inte göra så mycket åt, helt enkelt.
Nej, det kan du inte. Men däremot så kan du göra andra saker. Det andra är, som är viktigt att komma ihåg, det är att för att en magmuskel ska synas så måste den ha volym i sig. Och för att en muskel ska få volym så måste den tränas. Så att bara, alltså det är det som är skillnad med tjejer som vill ha platt mage. Och så jämför man med de här crossfit-tjejerna som är, alltså vi kan använda hashtag beast på. Mm. Extremt kralliga, jättevältränade, såna grymma magrutor. Men de har inte platta magar. Tvärtom, deras magar är konvexa. Alltså att de putar utåt och så bom, 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 magrutor.
Uh-huh.
Så att vill man ha magrutor, då kanske man måste vara beredd på att magen inte blir plattare. Utan det är faktiskt bygga upp volymen så att magmusklerna fyller ut huden. Men sen måste du, förutom punkt nummer 3, ha lite underhudsfett. För att de flesta kvinnor har och ska ha underhudsfett på magen, mer eller mindre. Men jag tror att nyckeln och hemligheten till Klara Fröberg som mina magmuskler, de ligger i att vi sällan tränar magmusklerna specifikt, utan att vi använder övningar när vi tränar som engagerar hela bålen. Och då handlar det inte om att isolera magmusklerna, utan att jag tar i med hela kroppen och då stimulerar jag muskeltillväxt i hela kroppen.
Mm.
Det hamnar på låren, det hamnar på magen, det hamnar på ryggen. Det är svårt att stänga en blus, men ja, jag har magrutor. Men det är fortfarande så att jag är så bred av axlarna att jag inte kan ha rätt storlek eller kan handla kläder på vanliga blusor och skjortor för kvinnor till exempel. Så att det blir för- och nackdelar med att ha mycket muskler. Men det är svårt att punktträna magen och därmed få magrutor.
Alltså det här har jag faktiskt också märkt sen jag började yoga. För att innan när jag har tränat magen, när jag till exempel har kört med PT och så här, och verkligen gått in för, nu tränar vi magen, vi tränar bål och hela fadrullan. Visst, det känns och man får träningsvärk. Men jag har aldrig i mitt liv haft sån träningsvärk i magen som när jag har kört vissa yogapass. Och då är det ju ändå inte direkt fokus på magen hela tiden. Utan det är mer att man måste spänna bålen och magen i de flesta övningarna. Men det blir aldrig så att jag känner att åh, vad många sit-ups jag har gjort nu. Åh, det här är skitjobbigt. Ah, mjölksyra i magen. Men dagen efter, vet du, när jag har kört ett yogapass, jag kan ju vakna och bara, och min mage, vad hände? Hela magen, magmuskler som det känns som jag aldrig har rört förut på något sätt.
Ja, och det är ju fördelen med helkroppsövningar. För det är ofta de som är, alltså yoga är ju hela kroppen. Även om man pratar om pass som är så här open hips och så vidare, så är det ändå så att yoga är, det är hela kroppen. Det går inte att vara, att bara jobba med ena vänsterarmen eller högerarmen eller bara ett ben, utan det handlar mycket om att kunna kontrollera och skapa anspänning i kroppen och kunna skapa avslappning. Och det är det som är så spännande med kroppsviktsövningar också, att man faktiskt, det blir vad man gör det till. Men som du säger, att ligga och hålla på med 50 crunches, det kommer inte ge synligare magmuskler faktiskt. Däremot att jobba med övningar som är tuffa för hela kroppen, då pratar vi om magmuskelanspänning. Men det är fortfarande så att det är ett centralt påslag vi vill ha. Alltså muskeltillväxten kommer i första hand inte av att vi tränar just en specifik muskel, utan att vi stimulerar hela kroppen med anabola hormoner av styrketräning. Så att tränar du bara överkroppen så kommer du fortfarande få starkare ben. Och samma sak med tränar underkroppen, så kommer även överkroppsstyrkan öka.
Men det sjukaste som finns, det är ju de här killarna, för det är oftast killar som man ser på gymmet som bara tränar överkroppen och inte benen.
Mr. Kanske Birdie kallar vi honom för.
Ja, men alltså det ser ju så roligt ut. Jag fnissar ju att det är varenda gång jag ser en sån snubbe på gymmet. Det är så här, den lilla tunnaste underkroppen, små små sparvben, och så kommer en jätteöverkropp på det. Man tänker, hur orkar de där små sparvbenen ens bära den där överkroppen?
He forgot about leg day, får vi säga.
Ja, det ska man inte göra.
Men och det är faktiskt så att om man tittar på generella träningsformer bland kvinnor och män, vi kan se att kvinnor i skulle behöva träna överkroppen i större utsträckning och män skulle behöva träna underkroppen i större utsträckning. Tjejer gör ju mycket knäböj, utfall, höftlyft, ligger och kniper skinken och sådär. Man liksom är mån om att ha välsvarvade ben. Men egentligen det man skulle behöva är lite starkare och mer muskler på överkroppen så att man höjer sin förbränning. Medan killar, de kör mycket biceps, mycket triceps, bänkpress, och det de skulle behöva göra är att lasta på en skivstång och köra knäböj. Så att det är faktiskt så att vi kan läsa av ganska mycket på kvinnor och män hur de tränar i gymmet.
Ja, och det känns ju lite grann som att det här måste ju ha ändå blivit mer extremt sen alla gick med i den, sån här, i den här, vad ska man kalla den, skåtsekten. Typ i svallvågorna av Kim Kardashian, att alla ska ha världens största, bulligaste rumpor. Så var det ju inte förr. Alltså när jag var ung då på 90-talet, när du knappt var född, då ville man ju, nej, men då ville man ju vara smal. Man ville ju ha en platt liten rumpa. Hård skulle den ju vara, men den skulle baske mig inte sticka ut. Det skulle vara en smal rumpa liksom. Nu ska man ju ha någon slags
oproportionell.
Ja, men precis, som Emma Sjöberg. Så skulle man se ut. Man skulle se ut som Emma Sjöberg. Hon var ju idealet när hon gjorde reklamen för minimjölk. Och man bara kollade på hennes kropp och bara, så där vill jag se ut. Långa, slanka muskler. Inte spinkig, men fortfarande slank, fast. Ingenting som stack ut någonstans. Inga stora bröst, ingen stor rumpa. Alltså ingenting som vad ska man kalla det?
Inga former.
Ja, men precis, inga former direkt, men en väldigt atletisk kropp. Det där är fortfarande min drömkropp. Det är den kroppen jag strävar efter att ha. Men nu har det ju blivit så att alla tjejer vill ju ha den här Kim Kardashian-rumpan plötsligt. Alltså man ska ha en rumpa som är oproportionerligt stor för ens kropp. Och ju större rumpa desto bättre. Det ser man ju ofta på de här på många Instagram-bilder när folk lägger upp så här: här är min rumpa den 18 mars 2015. Här är rumpan 18 mars 2016. Och man bara kollar och tänker, vad fan hände där?
Oh my god!
Ja, men den har ju liksom svällt 30 centimeter åt något håll. Och det är ju nu någon slags ideal. Så att nu har vi hamnat i någon kultur där man ska squatta och squatta och squatta. Och gör man inte sina squats, då är man illa ute liksom. Så att det har nog blivit så att tjejer tränar ännu mer ben och rumpa idag. Och kanske glömmer bort överkroppen.
Innan jag blev den ganska så stabila person mentalt som jag är idag, då hade jag... Jag ska inte säga att jag hade komplex för min rumpa, men jag var väldigt intresserad av min rumpa. Och jag kommer ihåg i högstadiet så frågade jag ofta mina tjejkompisar där ifall de någon gång såg en rumpa på stan som var likadan som min rumpa. Om de kunde säga till mig då, så jag fick se proportionen. Liksom, hur ser min rumpa ut på håll? Hur rör den sig? Men de hittade aldrig min rumptvilling. Och jag har en ganska putande rumpa. Den är ganska så bred. Den är platt om jag inte tränar den. Och den putar om jag tränar den ordentligt. Men jag kommer aldrig kunna få en Emma Sjöberg-rumpa. Eller jag kommer aldrig kunna få en Kardashian-rumpa. Men nu har jag mer förlikat mig med att den är den där den är. Ibland är den skrynklig, ibland är den slät. Den passar i vissa jeans. I de flesta jeans passar den inte. Och ja, jag har liksom fastnat i G-star-träsket. För då vet jag liksom lite baggy. Byxorna sitter uppe. Men jag skulle ju aldrig kunna gå tillbaka till den här utsvängda jeanstrenden som är nu. För att du vet, en rumpa och sen så plötsligt så går det bara strutar ut. Det liksom blir alldeles för kort sträcka från lårbenet ner till knät. Så att jag får köra på ganska raka byxor. Men jag väntar fortfarande på min rumptvilling.
Gud vad roligt. För på den tiden så fanns det ju heller inte mobiltelefoner. Nu kan man ju, det tror jag... Väldigt många som lyssnar på träningsbåden faktiskt har gjort någon gång att man har tagit kort på sin rumpa i en spegel. Men bara för man är lite nyfiken, hur ser den ut egentligen?
För jag minns mycket skrynkligare än vad jag tror nämligen.
Nej, men alltså jag kommer ihåg, jag fick en chock. Det måste ha varit när... Jo, men det var nog när jag hade fått mitt andra barn. Ganska snart efter jag hade fått mitt andra barn. Och var ganska otränad. Men jag säger att det hade gått... Ja, men ett halvår i alla fall. Så att jag hade hunnit gå ner det mesta i vikt. Så jag var inte... Jag var otränad. Lös, liksom. Men inte fet, om du förstår vad jag menar. Ja, i alla fall.
Ja, slank, men ändå mjuk.
Ja, jag skulle inte kalla mig slank direkt. Det blev jag nog när jag började träna. Men jag var inte, man kunde inte säga att jag var tjock heller, liksom. Jag var normal, typ. En normal kropp.
Ja. Ja. I alla fall. Kroppen kropp.
Sen så skulle jag prova då en bikini inne på H&M. Jag kommer ihåg det här. Och H&M, jag brukar alltid ha de här... eftersom jag alltid har varit rätt smal och platt så passar ju sån här trekantsbikini med knyttrosa. Det är ju min bästa modell, liksom. Den passar bra på mig.
Så jag tänkte så här, men nu ska jag gå in här och prova en sån bikini. Och då har de ju såna här bakspeglar. Alltså man ser bakdelen också. Som man gör de flesta klädaffärer nu för tiden. Mm. Och jag får en chock. Jag tänker så här, det här är inte min rumpa. Vems tantrumpa är det där? Den där rumpan är ju, nej men den där rumpan är ju 3 kilometer lång och platt och hängig. Och jag fick en chock. Jag tänkte att jag ser ut som en tant bakifrån. Alltså det var sånt uppvaknande för mig så att jag visste inte vad jag skulle. Jag var helt chockad. Jag var bara så här, nej men det blir ingen bikini. Det blir vassen för mig den här sommaren. Jag visar inte upp den där tantrumpan för någon. Sen kom jag på en bättre idé. Det var att jag kunde börja träna för att bli av med den där tantrumpan. Men så, nu märker jag det. Och det kanske har med åldern att göra. Jag vet inte. Men så fort som jag slarvar med att träna och så här har perioden när jag är lite lat. Ja, men tror du på fan att rumpan börjar hänga ner till knäna igen då? Det är ju så irriterande. Nu är det här superytligt. Men det är inte kul att ha en rumpa som är 3 kilometer lång. Det är faktiskt inte det.
Så fort som du släpper lite taget av rumpan, då bara drrrt. Och så, ah, just det, så måste du vika upp det och så stoppar du in det och så träna. Och sen så har du lite uppehåll och så bara drrrr.
Ja, men det är lite så. Så här snackar vi inte om att man ska försöka göra någon slags Kim Kardashian-rumpa på min kropp. Det kommer ju inte att ske. Här handlar det ju bara om att motverka gravitationen. Kämpa för att den inte ska trilla ner till knäna.
Du tar pekfingret och långfingret och sätter dem på dina ögon och så markerar du att din rumpa, I'll be watching you.
Ja, men lite
så. Ögonen på dig.
Det, jag tycker att det är så taskigt av kroppen. Att när man liksom går upp och ner i vikt. Det sista stället som jag går upp på, det är ju tuttarna och rumpan. De är lika sagga och hängiga ändå. Och det sista, vänta nu, det första stället man går ner på, det är också tuttarna och rumpan. Så att det blir ju mer som att men de kör någon slags hängfest där ibland, om man inte kämpar på. Men
jag tror att alla människor har ett område som de tittar på kroppen och där bedömer de formen. Alltså det finns alltid, någon tittar på överarmen och så tittar de hur mycket som hänger i triceps. Liksom, om man slår lite grann från sidan så kollar man hur mycket dallar det på överarmen. En annan kollar på låren, då en tredje det är Jessica Almenäs, hon kollar på rumpan. Och jag har alltid kollat på magen. Så här. Jag tittar på magen i spegeln, så sitter jag neråt och så känner jag att men jag är nog ganska bra form ändå. Att man alla har någon del på kroppen som man, som det är den man använder som en indikator för om kroppen är i bra form eller inte.
Ja, jag brukar ju mest använda mina jeans som indikator.
Faktiskt. Och då är det alltså låren? Eller är det midjan som...
Nej, det är oftast... men det sväller lite överallt. Men det sväller ju först och mest på midjan och magen, helt enkelt. Så att jag har ett par jeans som jag köpte... Ska jag se, det var nog 2006 köpte jag de här jeansen. Ett år efter jag hade fått mitt första barn. Jag var jättesmal. För jag gick ner ganska mycket i vikt då. Men, eller, jättesmal. Jag var lagom smal, tycker jag. Jag var fin. Jag kände mig fin i alla fall. Då köpte jag de här jeansen.
Du gillar det smala idealet.
Jag är inte det magra, gillar jag inte. Men jag gillar att känna mig slank. Men säg att jag var, jag var så här, lagom. Jag kände mig fin, helt enkelt. Då köpte jag ett par jeans på H&M. Som jag fortfarande i denna dag har kvar. Och säg då, det var ju ändå, jag hade ju ändå fött barn för kanske ett år sedan. Så att jag var ju inte, vi snackar ju inte att jag var mager på något sätt. Utan jag kände mig vältränad och fin. Och så här trivs jag. Och de här jeansen satt jättebra då. Sen har jag använt dem under alla år. Och när jag kommer i perioden när de här jeansen inte går att stänga. Då är det bara så här, nu får du ta tag i dig själv. För jag har så svårt att se på min kropp. Jag tycker den ser likadan ut hela tiden. Jag kan liksom inte se om jag ser tjockare ut eller smalare ut. Eller jag vet inte. Den bara är där. Så tänker jag, men den är ungefär som vanligt. Så drar jag på mig de jeansen. Ha, de gick inte att stänga. Nej, då var den inte ungefär som vanligt då. Uppsan. Eller å andra sidan, när de börjar hänga, de där jeansen. Och blir för stora. Framförallt i låren kan de bli för stora ibland. Och hänga över rumpan och sådär. Då vet jag att nu kanske jag får äta upp mig lite. För att nu är jag kanske lite för mager. När de här jeansen inte sitter bra. Så det är en jättebra indikator, tycker jag. Man kan ha ett par jeans. Kanske inte man ska ha sina smal jeans. Man kanske inte ska ha de där jeansen som man kunde ha en dag i livet när man hade...
När man hade varit magsjuk.
Nej, men du vet, när man hade varit magsjuk i princip. Och tänkte så här, gud vad jag känner mig slank. Jag går och köper ett par jeans. Och sen bara, det här är mina smal jeans. De ska jag komma i om jag ska vara nöjd. De jeansen kanske man inte ska ha som måttstock. Utan välj ett par jeans där man känner sig fin, snygg, vältränad. Ja, men som man vill vara. Och ha dem liksom som utgångspunkt.
Men det är ju lite så här vidare begrepp. Jag har ett exempel på ett väldigt, väldigt smalt, specifikt mätverktyg. Jag följer en svensk tjej som bor i USA, hon heter Pauline Nordin. Och hon är sån här, hon har varit program eller sån här tränare för Biggest Loser i USA. Alltså riktigt, hon är så fitness. Det är väldigt amerikanskt. Hon har liksom anammat amerikanska, vad ska man säga, träningskulturen, och i mina ögon ganska framgångsrik. Men vi är väldigt olika tränare och filosofier.
Men vadå, en svensk tjej som var tränare i amerikanska Biggest Loser?
Ja, Pauline Nordin heter hon. Hon är mörk liten. Hon är nog inte mycket längre än vad jag är. Alltså typ 1,60 kanske. Eller hon är ännu under 1,60. Och så
vältränad.
Nej, men alltså det är väldigt speciellt. Det är ganska så extremt i mina ögon. Och vi är väldigt olika som tränare. Men jag kan ändå tycka att det är saker som är spännande som hon lägger upp på Instagram. Och i häromdagen då så la hon upp en bild på sin mage. Och för en vanlig människa då så är det ju då två bilder. Och den vanliga människan, den ser bild 1 och så ser man bild 2 på hennes mage. Och ja, det är exakt samma mage. Men då skriver hon i hennes text att det hon använder som ett nätverktyg, det är hennes navel.
Mm-hmm.
Alltså om naveln är huruvida hon har bundit vätska eller lagt på sig lite fett, eller hon använder ordet lean, det har att göra med hur naveln ser ut. Och då pratar vi om alltså 1-2 millimeter kanske, det är lite. Och då kan man säga att man är väldigt specifik, till skillnad från ett par jeans, normal jeansen eller smal jeansen kanske. Men nu pratar vi om 1x1 millimeters område runt hennes navel.
Men hur kan hon ens se någon skillnad på det? Det låter ju faktiskt helt stört. Jag tror aldrig jag skulle kunna se skillnad på min navel.
Nej, jag kan ju knappt se höger och vänster arm på bild. Så är det en spegelvänd bild eller? Jag har ingen, alltså det finns ingen koppling överhuvudtaget för mig till sådana små detaljer. Och jag tyckte det var ganska intressant att jaha, så kan man också leva. Och, men det kanske är så att det är vanliga människor som inte håller på och tränar och jobbar med fitness och träning som också har sådana där pyttesmå områden som de bedömer som att det är. Då kan jag se ifall jag är bra eller dålig form.
Låt mig ställa en fråga till dig som handlar lite grann om det här ämnet. Vi fick en fråga på Träningspoddens Facebook-sida och det var faktiskt en sak som jag själv har funderat över, så jag tänkte att jag skulle kolla den med dig. Och det var en kvinna som hade börjat träna lite mer, hon hade dragit upp träningen lite grann och tränade lite mer styrka än vad hon hade gjort förut, både styrka och löpning och blandade det. Och hon kände som att kroppen liksom svällde efter att hon hade tränat. Och det här har jag pratat med dig om flera gånger. Jag gillar inte att känna när musklerna sväller. Och jag tror inte att hon menar att det var som att nu fick jag större muskler. Utan att det kändes som att man faktiskt sväller upp. För att det där kan jag känna igen mig i. Om jag till exempel har kört väldigt mycket mage med min PT. Då kan jag känna att magen liksom sväller upp så att jag nästan känner mig en storlek större. Eller samma sak med ben- eller armträning. Att det är bara... Det känns som att det kommer en massa vätska in i över musklerna på något sätt. Förstår du vad jag menar? Vad beror det här på?
Ja, alltså det kan ha olika orsaker. Men vi kan ju skilja på konditionsträning och styrketräning. För att svälla upp i underkroppen när man har sprungit är ju ganska vanligt. Det är därför det är så trendigt med kompressionsstrumpor efter träningen. Och till och med en del har ju det också under träningen. Jag till exempel använder kompressionsstrumpor väldigt gärna upp till knäna.
Ja, jag med.
För att minska risken att vätskan fastnar i underbenet och att fötterna sväller upp. Som det kan göra när man är i värmen nu, till exempel när jag är i Thailand. Så kan inte jag träna på morgonen utan att ha ordentligt stöd i strumporna. För då kommer jag resten av dagen liksom känna att det pulserar lite grann i fötterna för att vätskan fastnar där. Det är samma sak när jag har varit och vandrat eller sprungit i bergen, så kanske mina armar svälla upp. Och det har att göra med att blodet pressas ut och sen att det inte trycks tillbaka aktivt från muskelkontraktion från armarna, utan att det fastnar där. Och då kan liksom fingrarna, nästan jag var tvungen att ta av med min ring för att jag var rädd att jag kommer få någon form av ödem här nu, att det liksom imploderar något blodkärl. Så att i konditionsträning så kan man faktiskt använda det som kallas för sleeves, som skapar kontraktion så att blodet och vätskan åker tillbaka ut i kroppen, eller in i kroppen snarare, och inte fastnar i lemmarna, benen och armarna.
Jaha, sleeves, så vänta, är det för armarna eller är det för ben?
Jo, men ett sleeves kan vara både och. Det kan vara, ett sleeves kan vara för underarmen bara, eller bara för underbenet, och det hör inte ihop med en strumpa.
Okay.
Så då har man en vanlig strumpa och sen har man lite som ett underbensskydd. Och det, alltså, jag tror att det har lite grann att göra med ålder. Alltså att man, ju äldre man blir, desto sämre förmåga har man att pumpa runt blodet när man konditionstränar.
Mm.
Och att man ska vara försiktig, för att till exempel det här med brock ökar när man tränar hårt. Alltså att till exempel när man flyger, det är samma sak, att man vill använda stödstrumpor när man flyger. Och tränar man hårt och har problem med blodcirkulationen, då kan man, finns det risk att man får brock i benen. Så jag tycker man ska vara noga med återhämtningar som massage, dricka ordentligt och sen så faktiskt använda lite grann av tryck, så att man inte riskerar att få det i under, framförallt benen. Det är en genetisk grej först och främst, det här med brock.
För men, stämmer det också så här att när man får vätska i kroppen så är det bästa att fylla på med mer vätska, eller har jag fattat det fel?
Ja, alltså, så här är det. När vi svettas, då förlorar vi vätska och salt i en balanserad, alltså det är en perfekt mix som går ut. Problemet då, om vi bara dricker vatten och inte tillsätter salt, det är att vi blir så utspädda när det gäller salterna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket, och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
det finns inte tillräckligt mycket salt i relation till mängden vätska.
Mm.
Så att det är, jag skulle nog säga att det till och med kan vara farligt att i värme bälja i sig vatten om man har förlorat salt och vätska när man har svettats.
Okay.
Så det är därför till exempel Resorb eller sån här, man pratar om vätskeersättning, faktiskt är väldigt bra. Och det kan faktiskt vara en sommardag i Sverige att man behöver vätskeersättning. För att det är salterna som är viktigare att få i sig än massa vatten. Och då kan det vara bättre att hälla vatten över huvudet om man behöver svalka sig, men inte att klunka i sig massa vatten. För det finns faktiskt exempel på dödsfall i Sverige där människor har drunknat inombords för att man dricker för mycket vatten och glömmer få i sig saltet.
Men vänta nu, blir inte det här konstigt? För att jag tycker att det är väldigt obehagligt när man känner sig vätskefylld. Det är väldigt obehaglig känsla, tycker jag. Och då vill man ju bli av med det här. Men jag tänker att om man tar en Resorb och fyller på med salt, salt binder ju vätska. Får man inte mer vätska i kroppen då?
Ja, alltså kroppen är ganska bra på att självreglera det där. Så att jag tror att man ska inte överdriva eller underdriva i någon ände. Men det farligaste man kan göra är att inte dricka alls. Så att gravida kvinnor och värme, det är ju liksom typiskt exempel på när allting sväller upp. Mm. Och då är det jätteviktigt att man dricker. Men jag tycker inte man ska använda Resorb om det inte är så att man har gjort någon prestation.
Nej, okay.
Jag tycker inte att man ska gå runt och snutta Resorb hela tiden. Men om vi pratar till exempel konditionsträning, och att man vet med sig att man kanske inte sköter sin vanliga vätska. Alltså jag tycker man kan dricka på törst under träning. Man kan dricka på törst under dagen. Så länge som man inte går runt och småäter. Och så visar sig själva läget är man törstig. Men alltså man behöver inte överdriva sitt vätskeintag. Ofta så är det så, det här är min bild, att de som är mest noggranna med vatten och säger så här, åh, jag är så dålig på att dricka, och sen så går de alltid runt med en flaska. De har till och med markerat på en flaska så här, att de ska dricka 2 deciliter var tredje timme och så vidare. Det är inte de personerna som behöver bli mer medvetna om hur de dricker. Alltså det är precis som rörlighetsträning. Det är ofta de människor som redan är väldigt rörliga som tror att de måste rörlighetsträna ännu mer.
Ja, precis. Men hur skiljer sig då om man tar konditionsträning och styrketräning när det gäller det här med att man känner sig vätskefylld och svullen liksom?
Ja, alltså det är ju lite intressant. När du och jag fotade till våran bok här om veckan så skojade du och gav ett insider tips på hur de manliga dansarna i Let's Dance förbereder sig innan de ska gå ut på golvet på dansgolvet. Du får berätta vad de gör.
Ja, men nej, men precis. Man ser ju det i green room, för att alla står ju där och hänger med mig. Det ser man ju inte som tv-tittare. Och där försiggår det en massa aktiviteter. De manliga dansarna, de gör ju väldigt gärna armhävningar och liknande övningar. De kan ligga och bara pumpa armhävningar precis innan de ska gå in och dansa. Och det ska ju tydligen ha någon slags effekt, antar jag.
Ja, det man gör är att man drar dit massa blod till muskeln. Och då kommer cellerna tryckas ut, alltså de sväller upp. Och så blir det ett ökat tryck mot huden, för huden håller ihop det här. Och då ploppar det lite grann i musklerna. Alltså om man har lite underutsvett så syns ju biceps lite extra, triceps lite extra, bröstmusklerna lite extra. Och det är ju klassiskt innan de här bodybuilding-tävlingarna och fitness-tävlingarna, så står de bakom scenen med gummiband och bara pumpar. För du vill få massa blod till muskeln. Och det är syftet, att muskeln ska svälla upp. Och har man lite underhudsfett och är väldigt mån om att musklerna ska synas, det är ju ett jätteenkelt och jättebra knep. Du och jag körde inte det för träningsboken.
Nej.
Vi vill nog att våra muskler ska se lagomma ut i boken.
Ja, men vi vill ju visa verkligheten, känner jag, i våran träningsbok. Vi ska ju inte framstå som någon slags ouppnåeliga monster. Vi ser väldigt olika ut i kroppen. Vi tränar ju väldigt olika och sådär. Men vi vill ju visa hur vi faktiskt ser ut. Det känner jag är jätteviktigt.
Vi skulle aldrig sminka dit någonting.
Nej, precis.
Magrutor.
Vi skulle inte måla med lera för att få magrutor som du har gjort nu i Thailand i lille luring. Och heller inte liksom ligga och pumpa upp musklerna, utan ja, vi höll på där och träna och greja på. Så det kan ju ha hänt att det syntes på våra muskler i slutet av dagen. Jag var i alla fall rätt så trött. Det blev ett rejält träningspass.
Man får ju ta i lite grann, det ska se snyggt ut på bild. Men det är faktiskt samma princip när det gäller träning och alltså hur mycket underhudsfett man har. För att så kör man då till exempel ett benpass och man kör kanske det som kallas för högreppare. Alltså att man ligger över 20 repetitioner och uppåt. När man jobbar mycket med kroppsvikt. Om man gör cirkelträning. Alltså då pumpar man upp musklerna så att det kommer massa blod till. Och man vill att det ska komma blod. För att det gör att kontakten med muskeln blir bättre. Det minskar risken för att man ska få ont i musklerna. Till exempel jättevanlig orsak till ryggsmärta när man jobbar på kontor. Mm. Det är att man har en dålig blodcirkulation. Så att det är liksom, vi vill att muskeln ska få blod till sig. Vi vill att den ska bli ordentligt varm. Vi vill få en ökad muskelkontakt. Så att man får nog vackert tänka så att ja, musklerna sväller, du blir större av ett träningspass. Men det är inte fett. Och det här kommer gå över. Det går ju över inom alltså, ett par timmar. Det är ingenting som består. Men ofta så har det här med hög reps att göra. Att man ligger med många, många repetitioner. Kör man bara 3, 4, 5 repetitioner. Då finns det inga muskler som hinner svälla upp. För det blir inte den kontraktionen under så långt. Den anspänningen med muskeln. Den mekaniska. Att det pumpar biceps upp och ner och upp och ner. Och då hinner aldrig blodet flöda ut.
Men man kan alltså inte göra någonting åt den här svullna känslan om man har styrketränat. Jag menar med löpning, du kan köra med kompression och grejer, men det funkar kanske inte med styrketräning eller samma.
Ja, ja, både och skulle jag säga. Jag tror, men det här har jag inte någon studie på, jag tror inte det finns någon forskning på det, men det, alltså det kanske finns någon lyssnare som kan det här bättre än jag, men jag tror att ett problem är att man är så stillasittande innan träningen. Så man stillasittande 8 timmar och sen värmer man upp och så tränar man och så tycker man oj vad jag svällde upp. Jämfört med om man rör på sig hela tiden så blir det inte samma stora chock för kroppen. Och det tror jag generellt är så när man får problem av träningen, så är det inte träningen som har orsakat problemet, utan det är att du inte är fysiskt förberedd för träningen. Är du med på min filosofi?
Ja, jag fattar. Jag fattar. Jag tänkte bara så här, för att jag vet ju som du säger så här, det är ju ingenting farligt att svälla och sådär. Men det är så obehagligt att känna sig svullen. Man vill ju veta hur man ska göra för att bara bli av med den där vätskan. Men det kanske inte bara är vätska då, utan det är en massa blod där också som pumpar runt och grejer på. Och det vill man ju gärna ha kvar i kroppen, det känns som en fördel.
Ja, och blod är ju vätska. Alltså blodet innehåller ju jättemycket vatten. Och det är ju liksom det som flödas runt i kroppen. Och sen så har vi också den här vätskan som ligger under huden. Men jag kan säga att den akuta behandlingen för om man sväller upp efter träning och man tror att man måste förstå för att, alltså, utesluta att det skulle vara en sjukdom. För en del kan ju faktiskt svälla upp och, för att de är dåliga. Men om man säger att man som en helt traditionell vanlig uppsvällning, det bästa är att röra på sig. Alltså det är liksom, barbapappa är ju en sak, det är ju, då är man ju sjuk, att man svullar upp runt ögonen, att man liksom inte kan öppna och stänga, att man, en del kan ju få så här, andningsproblem, det kan ju koppla till allergi till exempel, då måste man ju som söka vård.
Ja.
Men annars är det precis som träningsverk, rörelse, att röra på sig, då kommer kroppen själv pumpa bort vätskan så att det åker tillbaka och liksom in i kroppen igen.
Jag har ju hittat en väldigt bra grej som jag tycker mycket om, och det är såna här foam rolls. Du vet, rullar.
Nej, då är vi två. Det är två.
Men jag älskar dem. Jag är beroende av dem. Antingen det är som en vanlig rulle av ganska hårt skumgummi kan man säga. Alltså det är en hård skumrulle.
Nästan frigolit.
Ja, nästan frigolit. Den heter ju foam roll, så man hör ju på namnet ungefär vad det är. Och den kan ju vara slät eller så kan den vara knottrig. Alltså, vad ska man kalla det?
Ja, typ som en sån här som man lägger under besticklådan i, för att inte lådan ska åka runt i själva stora lådan.
Ja.
Att det ser som en sån här små blippor. Men sen finns det ju liksom hardcore-varianter med nästan så här spikar, känns det.
Ja,
som.
Men precis. Och jag har några olika faktiskt som jag använder vid olika tillfällen. Men det är ju så skönt. Man sätter den här rullen alltså på ett område där man känner att man har lite ont, eller man kommer få träningsvärk, eller man har träningsvärk. Säg, jag har ofta problem med baksida lår till exempel. Och då brukar jag köra ett lår i taget. Och så har man låret på den här rullen och man rullar fram och tillbaka och lägger på mer och mer och mer av sin kroppsvikt. Alltså till slut så ligger man ju helt tungt på den här rullen. Och så när man hittar sina problemområden så stannar man kvar där. Och ibland kan man stanna där och bara vänta.
Masochistiskt.
Ja, för att det är inte skönt. Det är inte skönt. Det gör ju svinont. Men man måste ligga där och vänta tills muskeln slappnar av. Boom! Och då är det är ju som en sån lättnad som man vet ju inte var man ska ta vägen. Jag tycker att det gör så himla stor nytta. Jag kör den på min rygg också. För att jag har en del problem med ryggen. Och det är ju helt suveränt bra. Det är som att få massage, fast det är som att det blir ännu mer tryck på det, eftersom trycket kommer ju ovanifrån. Det är svårt att få det trycket om man är en människa som ska stå uppe på och trycka liksom. Om du förstår vad jag menar.
Ja, det blir som egen, den egna kroppsdelen. Men vilken är din favoritkroppsdel där love to hate rullar då?
Ja, men det är ju baksida lår där jag har så himla ont. Baksida lår och min sätesmuskel som jag får problem med ibland. När jag springer mycket långpass så får jag ont i ena sätesmuskeln. Och då brukar jag sitta på den där. Och det gör ju så ont som man vill skrika. Men det hjälper ju verkligen.
Och jag älskar att rulla utsida lår, för jag har, är alltid lite öm på utsidan, den här långa senan som går längs med utsidan på låret. Så den tycker jag om. Och sen så älskar jag ju bröstryggen. Alltså det är,
oh, ja, men det är så skönt.
Medicin för själen.
Jag älskar det så mycket också. Alltså de här rullarna, de har gjort underverk för mig, helt ärligt. Jag kör ju dem så ofta jag kan. Men som sagt, det är ju lite hatkärlek, för det är ju inte skönt till att börja med.
Och det är ganska intressant, när de här foamrollerna kom, då började man göra massa studier på dem, för att man trodde, eller man hade teorier om att de skulle vara jättebra för träningen, att det skulle höja prestationen, att det skulle påskynda återhämtningen och så vidare. Och jag ska säga att det finns liksom studier som visar på det ena, och så finns det studier som visar på motsatsen. Men det vi kan vara överens om är att tycker man att det är skönt att massera sig med en foamroller, då ska man fortsätta med det, för det finns inget farligt i att göra det. Men vissa säljer ju in de här foamrollerna som att de skulle göra mirakel för träningen. Det kan vi inte se belägg för. Men däremot, är det skönt så fortsätt. Jag rullar i alla fall 10 minuter varje dag. Jag har till och med min foamroller till Thailand. Så min kompis fick ha den i sitt handbagage, för jag hade inte plats. Hon fick bära den under armen genom säkerhetskontrollen.
Nej, men
jag har också en liten boll, en liten taggboll som jag använder för rumpan, för jag har som du
en liten
punkt i sätet. Ja, men det är skönt. Det är det här vi kallar för skont. Skönt.
Ja, exakt. Och har man ingen sån där specialboll, så kan man, som min kille använder ofta, han använder en vanlig tennisboll. Man hittar liksom den här punkten där man har ont, och man sitter, om det nu är jag då som har ont i rumpan eller baksidan, så sitter jag på den där bollen, på den här punkten där det gör som ondast. Och det gör ju så fruktansvärt ont, va? Men man måste liksom härda ut tills muskeln slappnar av. Och då vet man att då har man på något sätt masserat upp den där knuten eller den där spänningen som man hade.
Ja, och den nyttan, den tycker jag är jätteviktig. Har man en spänd muskel, den orsakar smärta, och jag masserar den, antingen om det är någon kompis som kör armbågen, eller om jag då får köra på bollen och det släpper, smärtan försvinner. Det är tillräckliga belägg för att det funkar, tycker jag.
Precis. Den här veckan samarbetar Träningspodden med Plan, och vårt mål är ju förstås att så många som möjligt ska bli planfaddrar. Varför ska man då bli en planfadder? Jo, för att man hjälper barn runt om i världen, eller hur, Lovisa?
Ja, en bättre framtid börjar med att låta barn i utvecklingsländer få sina rättigheter uppfyllda. Och det kan vara att man ska ha identitet, en trygg plats och en utbildning.
Det kan också vara att man ska lära sig läsa, att man ska ha en trygg plats att leka på, en första skoldag, en bra lärare, en säker väg till och från skolan. Det är ju sådana saker som vi här hemma i Sverige tar för givet att våra barn ska ha när de växer upp. Men det är faktiskt ingen självklarhet för alla barn runt om i världen.
Och Plan International finns på plats och säkrar alla barns rätt till utbildning och en trygg plats. En bättre framtid börjar med dig. Så vi vill att ni ska göra som vi har gjort och bli planfadder.
Precis, och det handlar ju väldigt mycket om att pojkar och flickor ska ha lika rättigheter. För så ser det faktiskt inte ut runt om på olika platser på jorden. Och framförallt så brinner jag för att flickor ska få rätt att gå i skolan. För på många ställen så har ju flickor inte den rätten.
Nej, och jag brinner väldigt mycket för att motverka barnäktenskap. Att flickor inte ska bli bortgifta med män som är dubbelt eller till och med tredubbelt så gamla som de själva.
Man kan göra stor skillnad för ett barn genom att bli planfadder. Och Plan International till exempel, de arbetar ju långsiktigt för att stärka hela området där fadderbarnet bor. Och det kan man välja att göra, men man kan också välja att vara fadder till ett specifikt fadderbarn.
Ja, och jag kommer ihåg när jag växte upp så var det jättevanligt att mina kompisar hade bilder på kylskåpen på sina fadderbarn. Men jag ser inte alls det lika ofta hos mina kompisar som nu har blivit mammor och pappor. Men vi har ett fadderbarn som vi ska börja jobba tillsammans med nu, och det ska bli väldigt spännande att se mina barns relation till det här barnet. För det kan vara svårt för barn att liksom föreställa sig hur det är att leva i ett utvecklingsland.
Precis, men jag tror att det är väldigt viktigt att man faktiskt gör det. Och är man då fadder till ett specifikt fadderbarn, då kan man ju brevväxla med barnet och hela familjen, så får man ju följa barnets vardag, hur det har det, när det växer upp och så här. Det kan ju bli en väldigt tajt och fin relation, och då kan man göra något gott på samma gång.
Ja, jag tror att vi som har barn som har det väldigt väl förspänt här hemma i Sverige, vi måste faktiskt, jag tycker vi har en skyldighet att se till att våra barn också får se en annan verklighet, där det finns en annan världsbild, att vuxna jobbar med andra saker om de ens jobbar.
Så helt enkelt, vårt tyngsta budskap i träningspodden idag är att alla ska bli planfaddrar.
Exakt.
Jag vet inte, Lovisa, om du har sett på min Instagram att jag har ju fått ett nytt intresse. Efter julet.
Berätta.
Efter julet så är det nu stå på händer.
Ja, men du, vänta nu, tillbaka till julet. Vi har fortfarande inte fått se julet i direktsändning på Let's Dance. Jag vill bara poängtera det, att vi är några, jag tror vi är 60 000 personer nu som står och väntar på att julet ska komma.
Ja, men alltså, jag vet bara, ju inte om jag kommer att våga det. Jag vet inte om jag kommer att våga det. Mardrömmen är att man ska testa göra julet i direktsändning, och sen så blir man lite så här skakig, så att man har ingen kraft i armarna och axlarna när man ska pressa ifrån. Så ligger man där som en strandad val, bara, aha, nej, nej, det blev inget. Oh, snacka om fail.
Jag kan ju tänka mig att du har typ 10 000 hårnålar i huvudet, så att när du kommer landa på huvudet rakt ner i golvet, då kommer nålarna penetrera ditt skallben.
Nej, det är inte så skönt. Men jag kör faktiskt lite yoga i min loge på Let's Dance. Jag är ju där hela fredagarna och har faktiskt en yogamatta där, så att jag brukar köra både lite handstands och ja, men lite så här lätta yogaövningar, sträcka ut och så. Det är superskönt, det gör ju verkligen underverk. Men som sagt, stå på händer, det har ju blivit min nya grej.
För att jag, det var ju din stora skräck.
Ja, jag vet. Och jag lärde mig att stå på huvudet. Och det gick ju bra. Men jag vågar inte stå på händer. Det var liksom, för det första tänkte jag så här, gud, jag orkar nog inte hålla mig själv uppe. Mina armar och axlar klarar nog inte det. Och så var jag så rädd för att liksom, fast jag hade en vägg, så var jag rädd för att kasta mig upp mot väggen med båda benen. Det är någonting som bara skriker i kroppen så här, gör inte det här, gör inte det här, det här är fel. Men så gjorde jag det en dag och tänkte bara så här, nej, nu jäklar i mig ska jag testa. Och så bara kastade jag upp benen. Och där stod jag. I mitt kök så stod jag plötsligt på händer. Och jag skrek till min son så här, Jack, kom hit, du måste ta kort, du måste ta kort, jag står på händer. Jag blev så lycklig, jag trodde knappt att det var sant själv. Och sen efter det så har jag ju blivit rätt så modig. Så att nu håller jag på att försöka utveckla det här. Och i helgen så tränar jag rätt mycket på att stå helt fritt utan vägg. Men det tycker jag fortfarande är läskigt. För det är väldigt obehagligt, den där känslan att man håller på att slå runt. Så jag vågar inte riktigt kasta upp ena.
Jag vet att det är jättemånga som lyssnar på podden som önskar att de hade samma mod som du där, att testa att kasta sig upp mot väggen och sparka över. Kan inte du berätta liksom, hur du resonerade med dig själv innan du tog modet? Förstår du vad jag menar? Vad är det som gör att du plötsligt vågar för ganska många år utan?
Nej, men det är så sjukt, för att när man står på huvudet så är det inte alls samma sak. Om man står på huvudet, då är det inte så farligt att kasta upp benen, för att jag tror att man känner att, ja, men slår jag runt och blir det som en liten kullerbytta. Alltså det känns inte så himla obehagligt, men just när man står på händerna, då är man ändå rätt högt upp. Man är rätt svajig, det kräver ändå lite styrka att orka stå där. Men jag tog det faktiskt pö om pö. Jag har så bra här i min lägenhet, så har jag som en gång mellan köket.
En yogastudio.
Ja, jag har en liten yogastudio. Den är inte stor. Den är kanske, ja men som, jag får plats att sträcka ut armarna åt båda hållen och benen åt båda hållen. Men det är inte mer än så.
Så du kan inte börja ta grupper än?
Nej, jag kan inte börja ta pass riktigt än. Men städar man undan lite grejer, matbord och sånt är väl överflödigt. Vi kan väl göra det till yogastudio istället. Nej, men jag har som en gång från mitt kök in till mitt vardagsrum. Där det är en pelare och en vägg som det kanske är. Ja, det är i alla fall ett väldigt bra avstånd att sätta upp en fot mot den ena väggen. Förstår vad jag menar?
Ja, just det.
Så då satte jag upp en fot där. Och sen så började jag känna lite grann på att ta sats med den andra foten. Och då var inte det lika farligt. För då hade jag ju liksom stödet i den där väggen. Jag satt som inkilad.
Men alltså, du har foten på väggen som är mot magen. Eller foten på väggen som var bakom dig?
Nej, alltså jag ställde mig med händerna mot ena väggen. Som man gör när man ska stå på händer. Men jag slängde inte liksom upp båda benen. Utan jag slängde upp det ena benet mot väggen på andra sidan. För benet räckte dit liksom. Så att då hade jag ett ben i marken, ett ben i väggen. Ja. Och sen lyfte jag försiktigt på det andra benet och började liksom kicka det uppåt mer och mer och mer och mer. Tills jag nästan var ändå uppe till den andra väggen och till och med vågade slå lite grann med hälen mot den andra väggen. För då kände jag mig trygg för jag hade stöd. Precis, jag har lagt ut en bild på det på min Instagram. Om det är någon som är intresserad så kan de gå tillbaka en liten bit till...
Du kan väl få göra film på det här. En film vill vi ha.
Ja, det kanske jag faktiskt ska göra. Det kan jag göra. Efter min populär armhävningsfilm så kommer nu min stå på händer-film. Ja, men sen
det
så...
Det kommer vara en like-raket.
Eller hur? Sen fick jag i alla fall tips av min kille att... men prova och liksom ta för lite fart först. När du ska komma upp med båda benen. Så då stod jag där mot väggen och gjorde några så här små halvdana försök. Och tog alldeles för lite fart så jag inte riktigt kom upp. Men så blev jag mer och mer modig. Och ju mer och mer jag tränade på det där så tog jag mer och mer fart. Och till slut så var ju benen bara uppe i väggen. Och då upptäckte jag att gud... Det här var inte alls farligt. Det är som ett hjärnspöke man har. Att man tror i huvudet någonstans att jag kommer att slå runt. Jag kommer att ramla. Det är helt onaturligt att ta så mycket fart att man liksom slår över åt andra hållet. Men det är inte läskigt. När man har en väg där så är det inte ett dugg obehagligt. Bara man kommer upp första gången. För sen blev jag som besatt. Sen skulle jag stå på händer hela tiden. Nu har jag utvecklat det här, så nu står jag på händer överallt. Utomhus och mot träd och mot konstiga graffitiväggar. Och du vet, så fort jag har en möjlighet att stå på händer så ska jag stå på händer.
Men vet du vad jag blir imponerad av när du pratar om det handstående?
Nej, säg.
Din skulderbladstyrka, din axel, alltså stabiliteten i axlarna, din kontroll över huvudet, att förhålla överkroppen till underkroppen och kunna låsa ut armarna ordentligt. Alltså att handstående är en extremt komplex och krävande position. Och du har liksom gått för, jag vet inte, det har liksom varit som en raket i utveckling. Det är jättesvårt.
Ja, för att det var ju det jag kände från början, att jag kände att mina axlar och armar inte riktigt kunde bära upp min kropp, och då vågar man ju inte riktigt stå på händer, för man...
Ja, men nu gissar jag bara, men du behöver inte bekräfta det, dementera. 65 kilo kanske. 65 kilo på raka armar och dessutom att som aktivt kunna trycka ifrån, att hålla balansen, det är skitmycket.
Ja, men man ska tänka på att man ska ha en spänning i kroppen hela tiden, om det är någon som vill prova hemma. Man ska inte vara slapp och lealös, för då kommer man ju att ramla åt något håll till slut. Alltså.
Utan man ska aldrig vara.
Nej, man måste nog kanske känna lite grann att man har ändå lite styrka i axlarna och armarna innan man försöker. För annars så tror jag verkligen att man kan vingla till eller inte orka hålla uppe vikten. Och då är det ju obehagligt. Då känns det ju som att man ska bryta nacken liksom, om man inte orkar. Så att jag tror att det kan vara lite skönt att kanske testa det lite grann. Att ha jag styrka i armar och axlar. Och kanske pröva utan att kasta sig upp helt och hållet de första gångerna. Bara liksom stå en liten stund när man sparkar upp ena halvvägs. För att känna så här, känns det här stabilt och tryggt. Och sen har jag fått lära mig då att det gäller att spänna bålen. Och det gäller att spänna rumpan när man väl står där för att hitta balansen. Och även huvudet är ju viktigt. Var man placerar huvudet. Jag har ju märkt att det är lite lättare om man har... huvudet lite grann framåt, alltså in mot väggen. Böjer upp hakan lite, inte ha hakan in mot bröstkorgen, för då blir det väldigt svårt att hålla balansen.
Ja, just det. Och mitt tips, det är ju att man faktiskt kan ha, som du började med, fötterna mot motsatt vägg, alltså ena foten,
ja,
den
precis.
Väggen som inte du ska över till. Och det är ju att man liksom i princip står i 90 grader, så att man har båda fötterna mot fel vägg. Så att man står som en vinkel. Man står som
exakt.
Ett halvt T. För att man kan få för då avlastar man lite grann. Det blir inte hela den här kroppsvikten på armarna. Och man behöver inte ha den här höga tyngdpunkten som det blir när fötterna kommer rakt upp. För det är det som är lite läskigt att falla ner. Men jag är imponerad. Jag har ju så korta armar själv. Så för mig är det så svårt att stå på händer. För att mitt huvud är så nära golvet. Känns det så. Jag kommer slå i pannan om jag ramlar igenom.
Ja, det är ju faktiskt det obehagligt på många sätt. Men man märker när man väl känner sig, jag klarar det. Man får sånt självförtroende. Jag fick sån självförtroende boost. Jag blev bara så här, shit, fan vad duktig jag är. Jag klarar det att stå på händer. Det var ju jättehärligt. Och det tycker jag är sådär bra mål man kan sätta upp. Som mitt andra armhävningsmål. Jag ska snart lägga ut en video så folk får se hur det går med mina armhävningar här. Att jag ska klara 10 armhävningar innan sommaren. Det känns ju som ett rimligt mål. Det kan också vara ett rimligt mål att sätta upp för sig själv. Att jag ska klara av att stå på händer. Innan sommaren eller innan hösten. Eller vad det nu kan vara. Mot vägg då. För att jag tror att stå på händer fritt. Det tar ganska lång tid att lära sig, tror jag.
Och det är bra mycket högre skaderisk, tänker jag, som är lite nervös det här att när folk faller över och inte har rörlighet i ryggen, att liksom går över till bryggan eller hjulet. Men du, jag tänkte på en sak som du sa där, alltså hur glad du blev och hur stolt du blev över dig själv när du klarade det. Det är det som jag går igång på med våra barn får liksom lära sig nya saker hela tiden, den här boosten som man som barn känner när man lär sig ett nytt område. Man lär sig gå, man lär sig cykla, springa, hoppa, man lär sig sport och så vidare. Och som vuxen så är liksom, vi är så bekväma, alltså, det är så sällan som vi får lära oss nya saker. Och det är det jag tycker är så häftigt med träning. Det gör saker med själen att få lära sig nya saker som man tycker är svårt. Det är skitviktigt.
Ja, absolut. Det är ju en av anledningarna till att jag började med yoga och sen fastnade för yoga. För nu kunde jag plötsligt utmana mig själv och ge mig själv små mål, sätta upp små mål för mig själv vad jag skulle klara av. Som först skulle jag klara av det där hjulet och sen skulle jag klara av att stå på händer. Och så fortsätter man utveckla det, så har man hela tiden någonting att träna för och man har ofta möjlighet att klappa sig själv på ryggen. Och det tror jag är ganska viktigt, att man får den där känslan av att jag kan. Kolla, jag kan faktiskt något, jag har lärt mig något. Även i vuxen ålder, att man fortsätter att lära sig grejer, inte bara som barn. Och det jag tror att det är faktiskt jätteviktigt för inte bara självförtroendet men också för självkänslan.
Ja, och det kan vi faktiskt sammanfatta den här veckans träningspodden med att träning, visst, det påverkar ju våra kroppar, men som varit inne på det här mätverktyg, om det är jeans eller om det är hur mycket hud man har runt naveln, men träning påverkar kropparna så långsamt. Det kan inte vara den enda motivationen. Då kommer vi inte orka. Men om vi hittar motivation i de här små delmålen där vi istället höjer kapaciteten, då tror jag att vi tycker att träning är mycket roligare och det känns mer häftigt och inspirerande långsiktigt.
Precis, och nu är alltså mitt nästa träningsmål. Jag har ju kvar mina 10 armhävningar och sen så har jag också att jag ska stå på händer fritt. Det är en utmaning, kan jag säga. För det är mycket rädslor som ska kommas över när det gäller att stå fritt på händer.
Men vi tycker att det är jätteinspirerande att följa dig på den resan. Så vi ser framåt, vi hjälper dig. Vi pushar och peppar dig på Instagram.
Ja, men det är det folk gör och det är det som är så härligt. Min kille, han är så trött på mig. Han bara, men Jessica, vem vill se på 10 000 bilder när du står på händer? Och jag bara, fast det är ju inte det handlar om. Det där är ju för mig själv. Jag är ju så himla stolt och glad över att kolla, jag klarar det här. Jag kan det här, jag har lärt mig någonting nytt. Och då vill jag visa det. Det är precis som ett barn som har gjort en teckning som den tycker är fin, och så vill den gå och visa den. Ja, men det är lite så. Och så gör den så här 100 teckningar samma dag och är jättestolt över alla och tycker alla är jättefina och går och visar dem. Titta, jag har ritat samma sak, samma gubbe och samma sol och samma blomma varje gång. Ja, nej, men det är jättefint. Det är lite så som det är med mitt handstående.
Ja, och jag kan säga att än så länge så tappar du inga Instagram-följare. Tvärtom så får du allt fler Instagram-följare för att det är kul, det är inspirerande att se dina handstående och dina yoga-utmaningar. We love it, får jag säga.
Jag börjar få lite press på mig nu bara. Det är lite obehagligt för att det är så många yoga-människor som har börjat följa mig. Så jag känner lite så här, det här är lite oförtjänt. Jag är ju bara en glad amatör som står på händer ibland.
Träningsförebilden Jessica Almenäs.
Nej, men det är fan läskigt. Det är läskigt att ha en sån titel. Men man får bara tänka på det. Se mig som en glad amatör som förhoppningsvis kan motivera någon annan till att göra något med sin kropp.
Ja, jag tycker du är gullig. Jag gillar ju dig jättemycket, Jessica.
Gullis, jag gillar dig med.
Rak och ärlig.
Ja, lilla skruttlossan.
Nu, nu ska jag ut och hålla i en rörlighetsworkshop med mina 30 tjejer som är med på träningsresan till Thailand. Så nu tycker jag att vi ska avsluta det här avsnittet av Träningspodden.
Nu avrundar vi det här avsnittet och tack så mycket där hemma för att ni lyssnar och tack för att ni interagerar med oss på Facebook och Instagram och på andra forum. Vi älskar er allihopa.
Ja, och så uppmuntrar vi er att kontakta Plan International och bli planfadder. Det är ett viktigt budskap den här veckan när vi Träningspodden och Plan International samarbetar.
Precis, gör det idag så hörs vi igen om en vecka. Hej då!
Puss puss!
Producerat av Perfect Day Media.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.